En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
HIF förlorade borta mot AIK, Degerfors spelade oavgjort mot Sirius och Hammarby krossade Varberg 5-1. Det betyder en tabell där HIF är 5 poäng efter Degerfors på kvalplatsen. Sen är ju Varberg involverad i den där striden också. Ytterligare 3 poäng upp på säker mark. HIF har alltså 8 poäng upp till säker mark. Alla de här tre lagen har minus 20 i målskillnad. Så det är ju rafflande får man säga. Men framförallt får man konstatera att läget är allt dystrare för HIF. Sebastian Rönström, Erik Persson, Marianne Svab och Mattias Hjelm. Vi ska prata om detta. Sen har vi en Alexander Faltsetas intervju att bjuda på. Vi har en olika punkter här som vi brukar ha i HIF-podden med veckans ex-HIF-are. Vi ska väl ut i vida världen antar jag också, Sebbe.
Det ska vi. Det blev ju inte det förra veckan så då kör vi fullt öst den veckan istället.
Precis. Men vi tar väl och gör så att vi blickar lite grann tillbaka först på AIK-matchen. Vad det var som hände. Erik, du var på plats.
Jag var på plats och såg ett slarvigt HIF till stora delar. Jag satt där och förundrades över hur ofta man kunde liksom brista i tekniska moment. Och det kändes som HIF-spelarna var en bra bit efter AIK-spelarna. Då var det ändå bättre än liksom första kvarten. Som jag hörde att ni totalsågade i förra avsnittet vad gäller Kalmar-matchen. Och det håller jag ju med om att det inte var bra då. Nej, så det var liksom inte särskilt nära. Det var väntat att AIK skulle kontra in 2-0-bollen där istället.
Ja, 2-0-målet, Zach El-Bouzedi. Jag får be om ursäkt för uttalet där. Men det var ju så att HIF hade ett offensivt inkast. Viljormur Davidsen. Och sen så blev det en kontring på det. Och i 96 minuten. Så det var ju verkligen på stopptid kan vi konstatera. Det första målet var efter ett misstag av Kasper Widell som John Guidetti tog vara på och tryckte upp.
Ja, och det är lätt att liksom såga Widell där. Men jag tycker, varför slår Filip Reinhold den passningen i det läget till Widell? Jag tycker
det är fler som är inblandade.
Ja, alltså det är så många steg hela tiden. Och det var det i fler situationer under hela matchen.
Samtidigt kan jag tycka att en mittback i det läget, det finns bara en sak att göra. Det är att skyffla upp den på sektion 700 på Friends Arena.
Ja, och det är intressant för det är det Widell har gjort de senaste matcherna. Nämnde vi för några veckor sedan att Widell har ju snarare tänkt liksom resultat här och nu än sin egen utveckling och visa upp ett fint passningsspel och sånt. Han har ju faktiskt skyfflat bollen upp på läktarna många gånger den här hösten för att han har tänkt liksom cyniskt. Men där och då så gjorde han inte det och det blev ju ödesdigert.
Ja. Får jag testa er på en sak här? Om det kan vara så att det finns ett slags signifikativt ögonblick för HIF 2022. Nu blir det stora ord här.
Låter spännande om inget annat.
Sebbe börjar helast le lite grann. Vad är det för idioti som kommer nu, tänker han. Nej, men precis innan 75 minuter så spelar Amar Mohsin in till Rasmus Wiedesheim-Paul. Som kommer springande och har ett öppet mål framför sig. Men av någon anledning så hinner Otieno upp det och liksom styra bort det målet. Någonstans, när jag har tittat på den här situationen om och om igen. Så känns det som att hade Rasmus Wiedesheim-Paul verkligen med 100% vilja och kraft bestämt sig för att jag ska vara först här, så hade han gjort mål.
Ja, och det var ju...
Det kändes som att det saknades någon procent
ja,
där.
Ja, men absolut. Samtidigt som Otieno var en av planens bästa spelare och självklart, en av men... liksom snabbaste i serien, så var det verkligen så. Han agerade ju och reagerade långt före Wiedesheim Portion.
Ja, men framförallt så är han uppoffrande. Han dönar in Otieno i stolpen efter han ska bara ha undan den bollen. Rasmus Wiedesheim Portion har ju trots allt en fördel i den kampen. Han är rättvänd. Han kommer mot mål.
Ja, men det är det jag menar. Hade han bara absolut bestämt sig att den här bollen ska in i mål, så hade den kommit in i mål, trots att det var Otieno som han upp där. Och någonstans det jag inledde med, att det för mig är lite signifikativt för HIF 2022, det är att den där procenten saknas. Det är inte första gången.
Han hade ju ett jätteläge mot Kalmar också. En lite annorlunda situation. Det var väl mer att man riktade liksom strålkastaren mot Friedrich, att det var en magisk räddning när de mötte Kalmar. Men Wiedesheim Poll har haft någon sån här lägen där man bara undrar hur gick bollen inte in där?
Han har ju slitit med målskyttet. Han gjorde ju mål där mot Göteborg i skrällsegern. Men annars så har det är ju det enda målet han har gjort i HIF, det enda målet han har gjort i Allsvenskan. Han har ju verkligen inte varit i någon vidare form. Och det speglar väl också av sig när de här viktiga lägena väl kommer, att han inte är het.
Ja, och det är ju fler i det här laget som har haft problem i avgörande avslutslägen. Det är väl bara Amar Muhsin som har kommit ut med hedern i behåll vad gäller den kategorin.
Ja, jag vill ändå återvända till detta, för jag märker att ni tar mig kanske lite för konkret på orden just eller Rasmus Wiedesheim Poll. Min egentliga tanke är att den situationen kan överföras till HIF i stort. Just den här procenten absolut som saknas. Jag är egentligen inte så intresserad av just att Rasmus inte gjorde mål där.
Vi förstod det,
Mattias Hjell.
Ja, men tycker ni att jag tog i för stora ord där? Eller håller ni med om det?
Nej, men absolut. Men man kan ju hitta 1000 sådana
liksom, mönster.
Ja, andra mönster som är liksom symboliska för det här året och för hur det här året lär sluta.
För mig är det lika tydligt också att spelarna under rätt stora delar matcher, de gör inte varandra bättre om jag säger så. Willem Löpers första halvlek mot AIK är ju bedrövlig. Vad innebär det samtidigt? Jo, att Filip Reinhold, som ändå har varit en rätt pigg injektion när han kom till HIF, han har Willem Löper framför sig. Vilket gör att Filip Reinhold har en dålig match också mot AIK, för att han blir så. De gör inte varandra bättre, spelarna. Vissa gör varandra bättre på planen, så i mitten. Jag menar, Abbe och Falsetta ser bra för varandra i mitten, sådana grejer. Men det där måste ju bli ringar på vattnet, och det blir det inte i stora sjok av matcherna. Sen så är det ibland som att nu har vi inget förlorat, nu kan vi släppa handbromsen. Och då hänger alla på det här tåget. Men det måste komma oftare och mer av att man gör varandra bättre. Och det tycker jag har varit kännetecknande för mig många gånger under säsongen.
Tycker ni ändå att du sätter huvudet på spiken, Hjelm, just med den situationen? Vi har ju pratat om det väldigt många gånger och lär göra det fler gånger. Men jag tror ändå att när vi sitter och summerar den här säsongen, om nu inte HIF skulle blixtra till här och knipa kvalplatsen och hålla sig kvar i Allsvenskan, så tror jag att det man kommer att prata om är att de var nära i många matcher, men de räckte inte hela vägen fram. Och den här situationen, det är ju en sån, han är nära men han når inte först på bollen. Så den är absolut symbolisk för HIF. Sen är ju då både Kalmar och AIK-matchen matcher där HIF, även om det inte har varit några stora skillnader i resultatkolumnen, så har ju ändå HIF inte varit fullt så nära som de kanske har varit i andra matcher under säsongen.
De borde varit närmare AIK. För Kalmar kan jag köpa, eftersom Kalmar är Kalmar just nu och är väldigt bra. Det är där jag tycker att HIF har blivit tydligare utspelat. Men vad var bollinnehavet mot AIK här? Och första 20.
Första 20, ja, det skrev jag i min krönika.
86-14 eller någonting sånt. 82.
70, runt 80% var det första 20.
Vi pratar om AIK som inte har någon jättesäsong och som har hackat. Och Och så gör man AIK, HIF gör AIK till Barcelona. Jag tycker inte man kan jämföra ens motståndet Kalmar och AIK. Kalmar köper jag, de var klasser bättre än HIF i den matchen förra omgången. Men AIK, jag tycker man släpper. Jag förstår att gameplanen är att man börjar försiktigt och man börjar lågt för att komma in i matchen och så. Men jag tycker man gav AIK alldeles för mycket luft. Så bra är inte AIK.
Nej, de har ju haft en tung tid. Nu kanske det vänder i och för sig för dem.
Med ja, de har ju allt att spela för i avslutningen. De är ju nära och i högsta grad inblandade i kampen om Europaplatserna.
Ja, och det var ju också en match. Det pratade vi om i förra veckans HIF-podden. Att ska man vara med där så har ju AIK-spelarna väldigt, väldigt stor motivation just i matchen mot HIF. Det är en match man måste vinna, ska vinna och för att få fart på sig själva. Så att kanske inte helt ologiskt ändå att det blir klassskillnad.
Ska det verkligen vara den klassskillnaden? Spelmässiga klassskillnaden?
Nej, det som kanske det inte ska.
För första 20-25 minuterna, sen gör ju HIF ändå trots allt kommer in i matchen. Men ska det verkligen vara så stor klassskillnad? Jag tycker inte det.
Ja.
Men jag förstår samtidigt att man börjar försiktigt i det läget som HIF befinner sig i, att man inte. Men var någonstans sätter man, hur försiktiga ska vi vara? Jag tycker det liksom det, och vilket märks sen också alltså när man får bollen, så, om man står och försvarar så lågt som HIF mot AIK, när man väl får bollen sen, så gör man ju också av dem med den väldigt fort. Och det beror ju liksom på en rad olika saker just, som vi ska komma in på sen.
Men det kanske vi ska gå över till det nu, Maria. För att innan vi släpper in Alexander Faltsetas här så finns det ett ämne som du vill beröra och som ni kommer in på också i den intervjun. Nämligen, jag döpte det här till ta ansvar.
Ja, och där är ju, och det är ju det som är kanske det stora bekymret nu, är att folk är, vissa i den här situationen är väldigt skärrade. Alexander Faltsetas är inte en sån spelare. Abbe Khalili är inte en sån spelare. Thomas Rogne är inte en sån spelare. Han saknas för övrigt mot Varberg. Det är den sortens spelare som då går ut och tar ansvar. Men det måste ju vara fler som hakar på. Och det är det jag hörde Abbe Khalili efter matchen mot AIK i intervjun, tv-intervjun. Mellan raderna kunde man tydligt läsa är att om han har bollen, han är vila, att laget ska bygga upp något eller vila med bollen, så har han ingen att spela till. För att, nej. Det. Man slår ifrån sig, lägger över. Det är därför Abbe, Faltsetas och de här fixar. Nej, jag vill inte ta det ansvaret. Faltsetas är inne på det lite. Jag var på träningen igår och pratade med honom. Just det här med att bollen är ett eldklot hos vissa när den möter. Och man slår ifrån sig. Den här veckan, det finns en artikel nu ute förresten där Mattias Lindström, tränaren, pratar om att Magnus Winter, den idrottspsykologiska rådgivaren, har bokat in en del samtal. Det är frivilligt från spelarnas sida att söka upp Magnus. Men det är många spelare som har gjort det denna veckan inför Varbergsmatchen. Och det finns en artikel om det ute på nätet nu när vi spelar in detta. Och det tycker jag är intressant. För det är just det som Alexander Faltsetas är inne på. Det räcker inte med att en, två, tre tar ansvar i detta läget. Utan det måste vara fler.
Alltså ett eldklot för spelare som vuxit upp och levt med fotbollen. Fotbollen borde ju vara en kram för dem.
Faltsetas sig inne på det lite grann här. Han kallar det för, han säger att
att den brinner.
Bollen brinner.
Ja, men det är ju den, det är ju lite så det ser ut. Och alltså, vi har ju i flera omgångar pratat om just det här med karaktären i HIF och så. Nu har man ju tagit in de här spelarna, Faltsetas, Khalili, Rogne. De har absolut gjort ett bra jobb. Det är ju de som är bäst i laget. Det är inget snack om saken. Framförallt då Khalili och Rogne som ju är på tok för bra för att spela i HIF om man ska vara ärlig. De har ju gjort ett gott jobb. Men ändå lyfter det inte. För det är som Marian pratar om. Man lägger över ansvar på andra. Man förväntar sig att ja, men de kanske löser det istället och så vidare. Så där är ju verkligen. Ja, men grundläggande saker att jobba på för HIF om man nu ska, ska blanda sig i den här bottenstriden, för just nu är man ju knappt ens där att man är inblandad i det, eftersom det är 5 poäng upp till Degerfors.
Och Alexander Falsetta ser också inne på det som jag, till exempel när vi har sett på träningarna. Det ser ju spelmässigt bra ut på träningarna. Folk kan bevisligen spela fotboll, men de får inte ut i match, just för att givetvis för att anspänningen är en annan i en match. Och det är det Alexander också pratar om, liksom att man måste börja sänka axlarna, inte spänna, alltså bara göra det mer på instinkt automatiskt.
Jag tycker vi gör så här nu, för ni som lyssnar och tänker så här, men låt mig få höra Alexander nu då.
Det är sant, nu ska jag sluta
prata. Låt mig få höra Alexander.
Han får prata.
Nu får han prata, så kan vi fortsätta med den här diskussionen efter sen.
Mot AIK och ja. Kalmar.
Ja.
Har ni inlett lite tillbakadraget? Har det varit en medveten del av matchplanen?
Ja, nu har det varit. Vi beslutade här mot AIK att vi skulle ligga lite lägre. Vi ska ligga lite lägre och utnyttja våra kontringsspel. Sedan tycker jag liksom kanske i delar av första vi ligger lite väl lågt. Och det tycker jag ändå vi försöker korrigera lite mer i andra, och vi har lite mer possession, kommer lite högre upp i banan.
Men vill ni inte spela så från början? För ni kan ju bevisligen.
Jo, absolut. Jo, men det
blir lite för passivt menar du eller?
Ja, alltså det stämde inte i första. Vi gav dem lite för mycket tid med boll, och ger man ett lag mycket tid med boll, då kan ju de flesta trä igenom bollar och sådär. Så det var väl det var lite svårt, men jag tycker överlag så att de inte skapar allt för många heta chanser. Men sedan är det ju i ett tufft läge när man släpper in där ganska tidigt i andra och känner liksom att nah, nu är det uppför. Och då, jag vet inte varför, om det är någon psykologisk spärr liksom som gör att nu måste vi köra. Och då blev det ju bättre nästan. Sådär.
Det du nämnde precis, ja. Alexander, så ja. En bit in i de här matcherna jag nämnde mot Kalmar och AIK, ja. Så börjar ni spela ut på ett annat sätt. Och är med på ett helt annat sätt spelmässigt, tycker jag.
Ja.
Är det rätt väg att gå mot Varberg också och börja avvakta lite grann kanske? Eller?
Som sagt, jag vet inte riktigt gameplanen från tränarna nu.
Men
så.
Vad vill du se?
Jag vill se att vi spelar hemma, vi ska vara aggressiva, vi ska försöka ha ett större possession och sedan liksom att det är vi som ska diktera mer i matcherna. Liksom skapa chanser. Skapar vi chanser då får vi energi. Med energi då får vi liksom mer possession, hetare målchanser. Vi får, spelarna blir mer taggade och på så sätt får vi igång publiken och de ger oss energi. Så det är liksom snöbollsreaktioner.
Du, som sagt, är det svårt att slå om från att vara kanske lite grann mer, ligga lågt med laget och sen helt plötsligt kan man lyfta spelare, och bevisligen kan du ju spela och ha possession-spelet. Så är det svårt att slå om så här? För det har ju tagit en bit in i matchen innan ni har gjort det.
Jag tror att det kommer automatiskt med det jag säger. Att kommer vi lite högre upp i banan, skapar lite chanser, då får man energi av det. Och på så sätt då kommer ytorna att uppstå, vare sig man vill eller inte. Bara man vågar trä igenom lite och göra sin gubbe och hela den biten.
Med tanke på tabellsituationen så är det ju så att vissa spelare kanske inte har varit med om. Du har ju varit med om rätt mycket inom fotbollen. Mm. Det har gått bra, Alexander, och varit i den här situationen tidigare. Hur ska man tänka mentalt? För det kan ju bli så att vissa blir sköra.
Ja.
Och nej, men det bollen och bollen nästan. Ja. Anna, ta det till dig, kanske Abbe, de som är rutinerade av bollen, lägger ansvaret på er istället. Ja. Hur ska man tänka mentalt?
Nej, alltså i grund och botten så är det liksom fotboll. Och bevisligen är man i allsvenskan och man är en allsvensk spelare, då ska man klara av det. Och man måste ner med axlarna och känna, det blir ju inte bra om man är spänd och känner av liksom press på det sättet att bollen brinner, om man säger. Alltså grejen är att man måste ändå ta ansvar och känna att slappna av liksom och spela sitt spel. För som jag sa, bevisligen så är man tillräckligt bra för att vara i Allsvenskan. Och då måste man klara av de här situationerna. Man får inte haka upp sig på grejer. Det gäller att liksom ha ett positivt kroppsspråk gentemot varandra. Och så på så sätt så lyfter vi varandra.
Hur mycket är det som du är inne på det här nu, Alexander, att det här att man, är det du menar att man ska fundera så mycket utan gå mer på instinkt?
Ja, nej, men, ja exakt. Alltså, det är som jag sa, vi är här av en anledning. Vi alla älskar sporten och på så sätt så måste man slappna av och kunna spela. Alltså, det är inte svårare än så. Jag förstår, kanske har man inte varit i den här situationen eller man är kanske lite yngre eller vad det nu kan vara, så måste vi som har varit med visa att det är inte så svårt och vi alla kan. Gör man det på träning kan du göra det i match. Det gäller bara ner med axlarna och våga spela.
Jag minns matchen i Varberg. Ja. Du gick i däck några gånger där uppe. Ja. Du fick stryk överallt. Ja. Du, vilken sorts match ser du framför dig här hemma nu mot Varberg? Blir det något liknande som vänder upp?
Ja, jo, men det tror jag. Det är mycket
inlägg ni fick nicka undan där också. Där man matades in långa bollar.
Ja, men Varberg är ett grisigt lag. De utnyttjar sina styrkor och de har en bra storlek på varenda spelare. Och de trycker in mycket bollar i box och det kommer bli mycket kamp och så.
Men grisigt menar du givetvis det är positivt? Alltså,
jo, nej, men vi måste ta kampen, absolut. Ja. Vi måste ta kampen dit vi vill och som jag säger, det kommer finnas ytor. Och bara vi liksom sätter de första duellerna i matchen och liksom visar att det är våran hemmaplan, då får vi publiken med oss och eldrar publiken igång oss. Och jag personligen, då går jag igång ganska bra, så för mig så blir det ju, jag ser framför mig en tuff kamp liksom, och den ska vi vinna till varje pris.
Är det extra viktigt att ha fansen i ryggen i en sån här situation där vi befinner oss?
Absolut, jag har sagt det förr också. Jag hyllar Helsingborgssupportrarna. De stöder oss fast när vi är i den här situationen. Och det är speciellt här på Olympia så är vi så, när de ger oss den energin, det känner... Jag kan nog prata för alla i laget, men då känner vi av det och då lyfter vi.
Fem matcher kvar av Allsvenskan. Hur många poäng tror du det behövs för att först och främst ta den här kvalplatsen?
Ja, den är svår. Jag har mer fokus på att vi ska ta 3 nu. Sedan får vi se helt enkelt. Varje match är en final. Nu har vi kniven mot strupen och gäller att steppa upp.
Låt oss återvända lite grann till detta med ansvarsfrågan. Erik, Sebastian, hur kan man se det på planen konkret att de kanske inte fullt ut tar ansvar för varandra? Är det i att man inte täcker upp varandra när någon sticker iväg, eller är det att man går för mycket på chans, eller hur kan det se ut?
Ja, man kan väl se det på många olika sätt. En hel del, om vi nu tar AIK-matchen, en hel del spelare liksom i passningsskugga i sekvens efter sekvens. De slår ut med armarna och liksom det märks att de tänker inte likadant. En boll går mot en yta, men en spelare vill ha den på fötter och står stilla istället, och så har motståndaren lagit bollen. Sånt ser man ganska ofta. Det kan ju vara en effekt av all ruljans i somras också. Så detta är ju ett helt nytt lag. Hur ska de hinna lära känna varandra? Dels utanför planen, men framförallt på planen.
Vilket vi också har avverkat långt tidigare i HIF-podden.
Ja, men det lyfter vi ju som ett av liksom de stora frågetecknen när det är mindre än halva säsongen kvar. Och, ja, finns tiden. Och här ser vi nu mot AIK där Diego Formaccia kommer in. Han kan inte ens språket, jag vet inte riktigt hur de kommunicerar. Är det bara Alvaro Santos som kan prata med honom på riktigt? Jag vet inte. Liksom, känner Abbe Khalili och Alexander Falsetta sin mittfältskompanjon i den här matchen? Det är liksom såna grejer. Så att, det är säkert spelare som har liksom byggt upp någon form av kemi de här månaderna. Men det spretar åt olika håll och det ser man tecken på i matcherna. Och det kan vara en naturlig effekt av allt som har hänt i sommar, så att man liksom totalt renoverade mitt i säsongen.
Är det snarare kopplat till det, tror du, än att
tränarna inte har fått igenom sitt budskap, hur man vill att spelarna ska agera i olika situationer?
Det tror jag. Det är liksom inte svart på vitt. Jag tror det är det också. Alltså, det är klart att det ligger mycket, mycket hos tränarna, och det är ju tydligt att de inte får ut sitt budskap alltid. Det är så man, jag kollar mycket på Mattias Lindström och Alvaro Santos när de stod vid sidlinjen här nu på Friends. Och framförallt Lindström så otroligt frustrerad och irriterad ut i sekvenser där han undrar vad som försiggick. Och det ansvaret ligger ju på honom och tränarteamet, och det ligger också på spelarna. Det är ju liksom inte antingen heller.
Jag tycker att om man ser till de första matcherna då, när man såg att det ändå gav en effekt med de nya tränarna, och då var tydliga tecken var att man spelade en lite rakare fotboll. Man var ett av seriens bästa kontringslag till exempel, pratade vi om där i samband med derbyt. De tendenserna, alltså till den här tydligheten i spelet, tycker jag inte man har sett mot Kalmar AIK. Man har då liksom varit en sett ut och var en avsaknad av spelidé, tycker jag. Det har varit alltså väldigt krampaktigt offensivt. HF får liksom verkligen slita för överhuvudtaget få fast bollen och ha ett etablerat spel på motståndarnas planhalva. Och det är snarare så att de chanserna man väl skapar uppstår snarare ur någon slags slump än att man spelar sig fram till dem. Och det är ju också illavarslande att det inte sitter ihop laget. Sen är det ju både ett ansvar för tränarna och för spelarna givetvis. Men där tycker jag att man har kommit ifrån det som ändå såg bra ut under en period.
Man har en av mittfältarna känns som bör kunna vara en av de bästa liksom, speluppläggarna, Abdul Khalili, även om han inte är 100% i form. Men man ser ju på honom när han får bollen. Marian var väl inne på det tidigare att han kan vila med bollen, laget får andas och så. Men när han får bollen i liksom en attraktiv yta så vet han inte vad han ska slå. Det finns ingen systematik bakom löpningarna, inte vad jag har sett nu om vi ser till AIK-matchen och så. Så att det kvittar hur skicklig han är och hur spelintelligent han är om löpningarna inte kommer.
Och det är det som jag tror gjorde honom extra frustrerad i den intervjun efter matchen.
Mm, mm. Och då blir det ju att man nyttjar inte hans spetsegenskap. Och man nyttjar inte en spelare som, när han är som bäst, det tillhör han en av seriens absolut bästa på sin position. Men han är ju i ett, som Sebbe var inne på, ett sämre lag än vad han egentligen ska spela i, så att säga. Men därför får man inte riktigt den där effekten, för det liksom kuggar inte i.
Och någonstans är det ju väl ett mentalt spel för Abbe Khalili här också. För han har ju varit i Hammarby och haft ett bättre lag och spelar runt omkring sig som vill se bollen som en kram och inte ett eldklot, och har varit van vid det. Och sen komma till ett bottenlag då i HIF, och med allt vad det innebär.
Ja, och turkiska ligan han var ju en stark mittfältare i liksom en bra europeisk liga. Så att han har ju varit på högre höjder och liksom knackat lite på landslagsdörren under korta perioder också. Så att, ja, det är en ny verklighet. Jag hejar ju till när han kom till HIF. Och, ja, det är mycket möjligt att han tänker liksom, var har jag hamnat? För att vara med i en bottenstrid på det här sättet, det är han ju inte van vid.
Det vill ju till att man får ut det bästa av för att den här matchbilden mot Varberg kommer att se helt annorlunda ut än det gjorde mot AIK och Kalmar. Så nu får ju HIF liksom koppla på en annan ett annat tänk här nu. Givetvis ska man hålla sig till de linjerna. Jag är både med Sebbe och inte med Sebbe när man säger spelidé. Jag tycker det är lite slarvigt att säga att spelidé saknas. Spelidén finns där. Det är just nu är det bara jag är inte säker på att spelarna inte klarar att kommunicera och kanske inte klarar inte genomföra det. Jag tror ju alltid att en tränare har en spelidé. Sen är det frågan är, som ni säger inne på här, inne pedagogiska, hur man förmedlar, man klarar lyckas förmedla och få ut budskapet till spelarna. Och sen så är det också upp till spelarnas ansvar att genomföra det. Och där är ju då kommunikation och allt annat som hänger med som måste klicka. Men det går ju alltid att Där har vi till exempel Varberg. Är väldigt klara på med vad de ska göra. De tar till exempel, det kommer vi få se nu om Simovic spelar. För det första handlar det i Varberg, för att möta Varberg så handlar det alltid om till exempel att man ska förhindra nummer ett, förhindra den som ska slå den långa bollen. Försöka komma upp tätt på den som ska slå den här långa. Sen så söker sig alltid Simovic, om man tittar på honom, ut mot sin ytterback. Antingen vänster eller höger ytterback. Vinna den duellen, han är en av de absolut nickstarkaste spelarna i hela serien, Simovic. Och sen så ska resten då kampa på andra bollen. Så är det. Men det är en väldigt tydlig idé som Varberg har där. Som vi kommer få se.
Och låter ganska enkel
i sin grund. Ja, men absolut. Det såg vi när vi var i Varberg. Jag var i Varberg. Vem var med mig i Varberg?
Jag var i Varberg, men jag jobbade inte.
Nej, men jag var där. Men ni såg hur det såg ut i Varberg i sist slutet när du... Jag tror aldrig Thomas Rogne har varit med om så många nickdueller där han var tvungen. Han var ju ny i HF då också. Som sagt, Simovic ut mot en ytterback. Nicka, kamp om andra bollen. Så kommer det se ut.
Och det är ju sånt. Så, liknande grejer har ju Mattias Lindström praktiserat när han har varit i två åk och Eskilsminne. Och det är lite så de har pratat här nu också. Att, idén kanske ska vara att slå en boll mot liksom, hörnflaggan och vinna en hörna. Liksom, det har man ju hört Lindström prata ibland om. Ja, men vi ska vinna hörna och få fasta. Och sånt, och det kan vara en idé. Sen är frågan, typ en sån kreativ spelare som Abdul Khalili, köper han den idén?
Nej, men det är det jag menar, och då matchen kommer ju bli upphackad. För det är ju Varbergs, det älskar ju Varberg, har upphackat matchen. De vill inte att matchen flyter på, så som det gjorde för dem mot Hammarby. För då är de rökta ju. Så det ska bli oerhört intressant att se hur HF tar sig an matchen.
Jag tycker också det ska bli oerhört intressant att se just kopplat till det här med Simovic, nickstyrka och så vidare. Hur klarar HF sig utan Thomas Rogne i den här matchen? För det är nu det är som det är HF.
Han är avstängd, säger vi igen då.
Han är avstängd, ja. Det,
kommer han sätta sig av Ali Sulic, är
det klart? Ja, exakt. Han var, som du var inne på din krönika, han gjorde kanske sin bästa match mot AIK, men han är ändå på en helt annan nivå än vad övriga HF-backar, även bästa mittback.
Jag skrev det, jag tyckte han var bästa mittback på plan, fast att han inte var på sin högsta nivå. Då pratade vi, då var de andra mittbackarna var Mikael Lustig och så tyckte Papagiannopoulos med landslagsmeriter. Återigen säger jag att AIK hade mot Baven som Thomas Rogne. Det är liksom en toppback i sin.
Han är grymt bra. Så det blir ju ett stort tapp för HIF. Inte minst då kopplat till Varberg och hur de spelar sin fotboll. Solic och Videll är absolut inga dåliga mittback. De är bra, även om Solic inte fått så mycket speltid, så han har ju inte gjort det dåligt den här säsongen. Han har gjort det helt okej och godkänt, men det är ju inte den nivån som Rogne, och det är framförallt inte den här tryggheten och den här, de här ledaregenskaperna som Rogne har. Det kommer ju HIF sakna i den här matchen.
Ja, och Sulic kommer in i det här. Liksom, han är lite stukad. Han spelar ju mot Kalmar för att Rogne satt på läktaren med lite vadsmärtor. Men han har ju varit liksom tydligt petad och dessutom skadehistorik tidigare under säsongen. Jag håller med om att när han väl har spelat har han gjort det liksom fullt godkänt. Han hade någon match i våras hemma mot Häcken där jag tyckte han vann, om inte 10 av 10 men åtminstone 9 av 10 dueller med.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Men Jeremejeff som ska vara bra i det felvända spelet. Så han har det där fysiska duellspelet i sig. Men har han det i sig nu? För formen är inte på topp.
Det som är intressant tycker jag nu i den här matchen. För det är ju bara, vi är ganska överens om en poäng duger inte för HIF mot Varberg. Dessutom så kan det vara 8 poängs skillnad eftersom Degerfors möter Elfsborg borta på fredag redan.
Vilket förvisso är en väldigt tuff match.
Det är en tuff match.
Så det finns ju också möjlighet att HIF den här omgången faktiskt kan ta in
absolut.
Poäng. Och det är absolut nödvändigt.
Som och då har de det i egna händer. Alltså om du skiljer... 2 poäng då.
Mm. Men vi är ganska överens om att HIF får inte lov att trilla in i den här Varbergs fälla och för, alltså att matchen milden blir exakt den vi pratar om med upphackade matcher, med långbollar, med inkast, fasta situationer. Jag tror att HIF måste, de kommer ju få möjlighet att spela sitt possession-spel, men jag tror att man måste ha in fart. Hur man ska få det, Rasmus Jönsson startade mot AIK, Tahali. Det var inget bra inhopp han gjorde mot AIK, ska jag inte säga, va? Men han är ändå någon slags hot och framförallt är det fart mot AIKs fyrtorn, välväxta lag. Jag tror att HIF måste ha in fart. Det är möjligt, jag vet inte alls riktigt hur man ska ställa upp ärligt talat i den här matchen, för att Diego Formaggia, han var inte dålig mot AIK, tyckte jag var bra. Är han och Falsetas för lika med 2 sittande mittfältar, blir det för defensiv, alltså blir det för bakåtlutat, ska man in Abbe Khalili redan bredvid Falsetas och lyfta upp Tahali som 10 istället nu, kanske Kabashi till vänster, ska Rasmus Jönsson rättvänd och så, men Rasmus Jönsson bra på att stångas mot fyrtorn, jag vet inte, jag är bara helt övertygad om man måste ha in fart i detta läget på lördag.
Diego Formaggia kanske skulle passa i en sån här match där man ser verkligen många närkamp och mittfältskamp.
Ja, jag tänkte på offensiven nu.
Ja, men det blir ju också det du är inne på, att han och Falsetas är ganska lika och det blir liksom inte framåtlutat utan mer baktungt. Men intressant att se hur de gör där, för sett till den profilen man tänker sig om matchen så skulle Diego Formaggia kunna passa, för han kan smälla på i alla fall.
Absolut, i det här
är det. Sen är det ingen kreatör, men han kan smälla på och det är därför han har fått det här kontraktet i HIF, att han är någon form av karaktärspelare, tycker då HIF-arna, framförallt Malvar och sånt. Så att, säger de till honom att han ska gå in och sänka Robin Tranberg i Varberg, så går han in och gör det.
På tal om att smälla på och sänka spelare, så är det ju de 2 mest varnade lagen i serien som möts. HIF har näst flest varningar i serien, 57 stycken gula kort. Varberg är överlägsen och ohotad etta i den här kategorin, 72 gula kort. Oj. Den här säsongen. Minst varnat är Kalmar.
Det är nästan 3 per match.
Ja, det känns ändå skönt, för de har ju den approachen. Varberg ska ju vara allsvenskans mest varnade lag.
Så och då kan vi också nämna, som känns mindre, eller lika då, väntat, är ju att Kalmar har minst antal varningar, 28 stycken.
De behöver inte gå in i dueller, de har alltid
bollen, som Lindström säger.
Exakt, så det, där, man kan ju se... På tal om spelidéer och sådana grejer så syns det ju ganska tydligt i varningsligan på vilket sätt lagen bedrivs.
Men vad säger du om HIF egentligen? Alltså, för man har ju inte, vi snackar precis om att de inte har de här mer än kanske några stycken som kan gå in och döna in i närkamp och tycker om det och så. Men samtidigt som man vill ha possession. Vad säger detta om
de HIF? De kanske har kommit snett in i situationen, kanske varit på efterkälken.
Onödiga kort kanske?
Ja, nu har inte jag gått igenom alla. Vad sa du?
57
gula. Men ett par av dem är säkert möjliga att plocka bort.
Thomas Rogne gav ju en syrlig pik till hela domarkåren efter sitt gula kort på Friends, där han gjorde en känsloyttring, och då menar han att svenska domare klarar inte av känslor på planen, så det har ju varit några sådana varningar.
För en gångs skull, för att han ber ju inte honom för liksom domaren fara åt helvete, utan han viftar väl med handen.
Men skulle du mena då att att HIF-spelarna är mer känsloyttrande än övriga lag?
Jag bara refererar till vad Thomas Rogne sa.
Jag vill säga det, att så kan det ju mycket väl vara, men det gäller väl för alla lag, tänker jag.
Det är ett dåligt kort.
Kan ju också vara lite så, om man tänker känsloyttrande, att HIF har ju motvind nu och att det går emot, och då är det ju också lättare att känslorna kanske rinner över än för ett lag som går i medvind och får med sig grejer.
Och det du är inne på, Hjelm, att de har ju varit steget efter i många matcher, och sen har de några liksom råskin också som har tagit några kort sådär. Så att det kan ju inte jätteöverraskande att några bottenlag är där, och framförallt att Varberg toppar den läggen.
Sirius har 55 gula kort, tredje flest i serien tillsammans med Mjällby. Det är ju rätt intressant, för det är också ett lag precis som Kalmar som gillar att ha mycket boll och spela lite finare fotboll. Mm.
Men de är inte lika bra på det.
Nej,
tyvärr. Det. Nej, men där har du också, jag tänker på det här Rogne-kortet han fick. Utan att ta på mig någon foliehatt här nu och bli någon konspiratorisk människa, så är det ändå rätt så anmärkningsvärt att och där, jag säger ju det liksom, att ta Sebastian Larsson, han har kanske inte haft sin bästa form här nu på, under hösten, men han är så viktig för detta AIK med att han går ut och täljer lite grann på hälsenor. Han manar på sitt lag. Det är ju inte den bästa med boll, men han har en enorm betydelse för AIK. Och det är rätt så anmärkningsvärt tycker jag, när Taha Ali lägger sig i en situation, så är det Sebastian Larsson som går fram, står över Taha Ali och skäller. Men det får han inte gå ut för. Det har man inte fått Thomas Ångren för den här lilla handviftningen. Mm. Det är som sagt på, det är skillnad på, det som sagt inget bra kort domaren tar i det läget, som är ganska, kan bli ganska avgörande här i och med att Rogne saknas i den här matchen.
Mm. I den sekvensen så var det fler som skrek på Tarali och från läktarplats då att han var en filmare. Det är inte första gången Tarali har hört det den här säsongen. Det var ganska många på Friends som skrek åt Stockholmszonen att han filmade.
Och jag kan väl i och för sig ge dem rätt också. Det har ju inte sett bra ut vid vissa tillfällen. Han lägger sig väldigt lätt ofta. Så att jag tror domarna också är medvetna om det. Men där klarar han sig utan gul Tarali. Ja.
Apropå Taha Ali, alltså började på bänken. Det gör han inte så ofta.
Nej, småskadad. Visserligen, men samtidigt kunde man väl läsa in när Lindström argumenterar för valet då att starta med Rasmus Jönsson för första gången på en evighet, kändes som, istället för Taha Ali, att det var lite konkurrensskäl också, att de ville ha Rasmus Jönssons profil och att Taha Ali inte har rusat marknaden, för det har han ju inte gjort. Men det är klart att det är anmärkningsvärt med tanke på vilken status han kom till. Från Örebro blev det ju då, när han köptes loss.
Men hörni, alltså Varberg gjorde ett mål. Hammarby fem mål. Speedway-siffror, en 5-1 till Hammarby. Ja. Alltså,
Varberg, jag var på plats där också.
Ja, du var det, ja. Fast då jobbar du inte.
Nej, nej, men man får ju scouta kommande motstånd.
Ja, alltså Varberg, kommer de inte till Olympia med sänkta huvuden och dåligt självförtroende?
Nej.
Nej, det gör de inte. En 5-1, det skakar man av sig bara.
Ja, men lite, alltså, det är inte första gången Varberg förlorar med stora siffror mot ett topplag och på konstgräs och hela den biten. Någonstans när de gjorde alla sina tidiga byten också. Ja, det var väl för att stoppa någon form av läckage, men det var också för att de har den här matchen till helgen. De prioriterar HIF-matchen mycket högre än vad de prioriterar Hammarby-matchen. Även om de inte skulle säga det rakt ut så...
Jocke Persson, tränaren, han är väldigt cynisk där. Okej, Hammarby, det får gå som det går. Men mot HIF får det inte gå som det går.
Jag är helt övertygad om att det är så. Det är så jag har lärt känna Varberg.
Det är så det har sett ut alla säsonger de har haft i Jocke Persson. Man har vaskat matcher.
Ja, exakt. Och de har haft problem på bortaplan mot liksom bättre lag och liksom konstgräs hela den biten. Så att de förlorar med stora siffror här nu var någonstans väntat. Jag tror inte det gör att de blir sänkta inför HIF-matchen. Det tror inte jag.
Men de har ju varit i den här situationen. De har ju varit i den här situationen genom åren, Varberg. För dem är det... Jag menar, vadå? Liksom, Varberg har aldrig haft någon safe resa. Det kan möjligtvis undantaget någon säsong, men annars är det liksom det här. I slutet av säsongen ser det ut så här för Varberg.
Ja, alltså sett till att de förlorar en sån här match, det är liksom inget nytt för dem. Det har de varit med om tidigare också.
Sen och studsat tillbaka.
Ja, sen ligger de närmare, rent tabellmässigt, ligger de ju närmare en degradering nu än vad de har gjort tidigare. Så det är ju ett allvarsamt läge. Men att de förlorar just den, om man kollar på just den här enskilda matchen, så tror jag inte de liksom blir extra pressade eller stressade för att de blir överkört på Tele2. Tror jag.
Ja, men det är möjligt att du tror rätt också.
Ja, förresten, det finns lite siffror.
Jaha.
Här i världen. Om Varberg.
Okej.
För lite på det här ämnet att, ja men, vaska matcher eller vad man ska säga. Men prioritera vissa matcher kanske lite mer än andra. Så om man kollar, nu ligger de ju på 13:e plats. Det är Degerfors, det är HIF och det är Sundsvall som ligger under dem. Och då mot de lagen har Varberg tagit 11 och 15 poäng. De har tappat 2 poäng mot HIF och 2 mot Degerfors. De har dessutom tagit 4 poäng mot Norrköping som inte har säkrat sitt kontrakt. Och sen har de en förlust mot Sirius men ska möta Sirius här också. Och sen har de en 0-0 match mot Mjällby, ska även möta Mjällby här under hösten. Och så 3 poäng på 2 matcher mot Värnamo. Så att
du har väl nästan alla deras poäng.
Ja men precis, alltså de har mött, eller de har spelat 11 matcher mot lagen på nedre halvan och då har de tagit 19 poäng. De har tagit 25 poäng i totalt. Allsvenskan i stort. Så det är ju ganska talande. Och jämför då med HIF där, det var du Sebbe som skrev den förra veckan, att HIF tar fler poäng mot topplagen. Så det skiljer sig åt här. Och kollar man på Varbergs tidigare säsonger i Allsvenskan, de är ju tillsammans med Värnamo den enda föreningen som aldrig åkt ur Allsvenskan. Då har de tagit 20 av 36 poäng mot lagen som slutade under dem i tabellen 2021. 14 av 30 poäng 2020 mot lagen som slutade under i tabellen. Så det är ju inte liksom enorma siffror, men det säger ändå någonting.
Just i år är det ju väldigt talande siffror att de har tagit 19 av sina 25 poäng mot lagen på nedre.
Ja, och känslan är ju att de har varit rustade för såna här sexpoängsmatcher, ödesmatcher, nyckelmatcher, måstematcher, allt vad vi kallar det. Att de har ofta levererat i just de här matcherna.
Med andra ord, det kommer bli svårt för HIF.
Ja, det känns
ju här, hade du varit i oavsett vem på Malmö höll upp sig här, men
jo, i och för sig, men
med tanke på situationen de har satt sig, man har ju varit inställd på redan i förra säsongen att HIF, jag trodde väl att de skulle ligga runt där Varberg ligger nu, om jag ska vara ärlig. Det scenariot såg jag framför mig lite grann, att man skulle kunna ha, att man behövde några pinnar till från de där 30 poäng, magiska 30 poängen som alla pratar om. Alternativt så är det alltid så att du ska ha tre lag efter dig. Så enkelt är det oavsett om du har 12 poäng eller 30. Men jag trodde inte de skulle sitta i den här sitsen riktigt hårdiga. För så inte den komma faktiskt. Visst, truppen var väl kanske, var väl i sig överskattad. Men ändå, liksom, truppen är ju inte mycket sämre spelare för spelare jämfört med många lag där nere.
Jämför man spelar för spelare, bara kolla papper, så har ju Varberg tänkt serien sämsta lag nästan. Alltså så, men ja, de är ju ett kollektiv. De
har Sundsvall fick blå med Hallenius.
Ja, jo, det är också
för Degerfors alltså, gick in med och sålt sina
sålde i somras.
Men
Sundsvall är faktiskt bara 3 poäng bakom HIF nu. Ja. Efter att de ju vann mot Göteborg.
De har Häcken, Djurgården, Kalmar borta på de sista 5.
Det låter lite halvsvettigt.
Visst! Absolut, jag ska inte säga någonting.
Men det är intressant. Alltså, vi har ju varit överens om länge, alltså i flera månader, att Sundsvall är seriens sämsta lag. Alltså inte bara för att de ligger sist, utan det har verkligen inte sett bort. Men HIF, Sundsvall har alltså vunnit lika många matcher.
Ja, och det jag menar, vi visste ju alla om och vi pratade om det, att HIFs trupp, det var ju, de skulle ju få hålla till där nere. Det är liksom inget, de skulle ju inte få någon lugn resa genom den här återkomsten i Allsvenskan. Men jag trodde ändå, jag såg framför mig att de har den positionen som Varberg har ungefär nu, kanske 24-25 poäng eller sånt vid detta laget. Inte att de är nere i skiten som de är nu.
Och då, man ska ju komma ihåg att HIF vann ju mot Sundsvall.
Dubbla? Nej,
jo. Ja, dubbla. Matcherna.
Ja. Så hade det ett av de resultaten gått åt andra hållet. Nu är det inte så. Men det är inte mer som skiljer lagen åt.
Ja, men jag tycker det är anmärkningsvärt att GIF Sundsvall, som har sett så fruktansvärt dåligt ut i de flesta matcherna i år, har så lika många segrar som HIF.
Mm.
Jag tycker det säger en hel del.
2020 när HIF, som, alltså det var ju en fullständigt miserabel säsong för HIF. Och, alltså, nästan skrattretande och många sjuka grejer som hände den säsongen. Nu åkte HIF ur då, så det spelar ingen roll så sett. Men 26 poäng tog man då, nu har man 17. Det krävs alltså 3 segrar på de 5 sista matcherna för att HIF ska nå upp i den noteringen från kaosåret 2020, så det sätter också, det är lite perspektiv på hur svag den här säsongen faktiskt har varit.
Tre av de poängen kom väl när de redan var ute mot Norrköping, ja, sista omgången,
så ska man ha med sig. Men ändå att det är verkligen ingen bra säsong.
Och det som Erik också var inne på innan här då, att de har lika många segrar. Och då har alltså HIF vunnit två segrar mot Sundsvall. Så Sundsvall har ju tagit segrar mot andra lag än HIF. Och Sundsvall är sist. Så det kanske säger ganska mycket om hur kass säsongen varit för HIF så här långt.
Det går ju att reda upp det.
Ja, det går att reda upp den. Det är fem matcher kvar. HIF har alltså närmast Varberg. Sen kommer ju den här, som vi har sagt tidigare också, matchen snart med stor ring runt sig den 23 oktober. Innan dess så ska ju HIF upp till Norrköping också.
Ja, ganska stor ring kring den matchen också. Bara stora ringar kring alla matcherna.
Jo, men ni fattar vad jag menar.
Ja, men tänk vad som händer närmsta, alltså vad blir det inom loppet av 8 dagar? Varberg, Norrköping, det går fort.
Det är tätt matchande också. Ska vi säga, det blir intressant att se hur de hanterar det.
Mm. Och där vill det ju till att HIF faktiskt inte bara plocka poäng utan vinner. För avslutningen är ju alltså borta mot Elfsborg och hemma mot Hammarby. Det är ju inte den mysigaste sagostunden som väntar om man inte har plockat in några sagor med gott slut innan dess.
Men visst, man kan ju säga så. Ja, men det räcker att HIF vinner 2 av matcherna samtidigt som Degerfors går nollat. Ja, då har man gått förbi då. Ja, men fine. Men jag skulle tro realistiskt sett så måste nog HIF upp i kanske 9, kanske till och med 10 poäng.
Upp i de siffrorna som Sebbe var inne på från säsongen 2020. 26 poäng någonstans.
Ja, jag tror man måste upp i det där.
Ja, då får Degerfors inte ta så många poäng till.
Och Degerfors har ju alltså Elfsborg borta. Sen har man Göteborg hemma. Göteborg som inte,
ja, de har lagt av för säsongen.
Inte verkar jättesugna på att spela så mycket mer. Och sen då, ja, borta mot HIF. Sen har man Värnamo hemma och Malmö borta. Malmö som aldrig har, som vi sa innan, har ju aldrig packat upp sina väskor den här säsongen.
Nej, precis. Värnamo är kanske redan klara ju, så att det, frågan är med vilken entusiasm man åker till Värmland så här sent på året. Så att ser man till spelprogrammet,
då är det fördel Degerfors. Ser man tabellen och formen så är det fördel Degerfors. Mm. Så det är många motståndare HIF har att möta här.
Ja, det känns som det händer grejer så fort Degerfors spelar på Stora Valla nu för tiden. De har ju några som Blåvitt och Värnamo där. Man kan ju absolut se framför sig att de kommer att göra det bra i de matcherna.
HIF får kanske hoppas på att Marcus Antonsson inte är avstängd och gör ett antal mål när Värnamo är uppe på Stora Valla. Mm. Typ.
Mm. Att Lagerbjälke blir avstängd eller något.
Innan vi går in på de här två avslutande punkterna så har jag vilat lite på en hane här, för det var inte tillfälle att gå in på det när vi kom över till Varbergs matchen. Men det finns en punkt du sa, Erik, för länge sedan nu i den här stunden vi har suttit här, nämligen att spelare, någonting med armarna så, och frustration har vi hört från dig, Marianne, när det gäller Abbe-intervju och så. Är det så att spelarna börjar visa ett kroppsspråk, att man inte tror på det själva, eller att man inte är irriterade på varandra, att det finns en sån faktor man måste hantera i det här också i avslutningen?
Vilket vore bra i och för sig om man är irriterad, för då vill man ju någonting, så brukar jag tolka. Men jag var på träningen, på tisdagsträningen, vi spelar in det här på onsdagen idag. Jag tyckte att det var, för mig var det en träning med bra fart, spelmässigt, folk var engagerade i övningarna och så vidare. Och stämningen var bra.
Så oroväckande bra, eller? Utifrån att
det, ja, jag vet inte alls vad som är var gränsen går för oroväckande eller inte oroväckande bra. Jag såg inte ett lag som befinner sig där de gör. Men det är ju det att man ska omsätta det som är på träningen, precis som Falsetas var inne på. Det här är spelare som trots allt kan spela fotboll. Att ta med sig det in till matchen, ja, och då kommer det en annan motståndare också, det mentala. Du möter en motståndare då också, givetvis.
som Varberg till att börja med här nu. Det är bara det som gäller, det är 3 poäng i detta läget. Och det kan vara en tung belastning, det är också en mental belastning att veta liksom. Alltså, vi måste jaga de här treorna. Är det 0-0 efter första halvet på Olympia på lördag, vad gör man då i HIF? Är det att gå, ja då måste ju gå stenhårt för 1-0 målet med risk för att man öppnar upp. Alltså det är otroligt intressant läge. Man får väl vara glad att man följer ett lag som där har allt att spela för. Så här sent på säsongen.
Och det kan man ju lugnt säga.
Folk hade, som följer HIF kanske lite närmare på ett annat känslomässigt plan, kanske tycker att det hade varit skönare om de hade legat någonstans 8, 9, 10.
1, 2, 3. Vi vet att Thomas Rogne är avstängd. Vet vi om det är några fler? Det är inga nya på skadelistan, utan det är de som har varit där tidigare.
Nej, Filip Reinhold var klev av mot AIK, men han tränade för fullt nu när jag var där uppe. Och faktiskt en positiv grej också. Somar Al-Majed, som har haft varit så utrustförföljd, skadad, inte spelat en allsvensk minut. Varken för HIF eller någon annan för den delen. Tränade, var med i tvåmålsspelet, hade en speciell roll, sån här, man har en blå väst när inte man ska gå åt spelaren så hårt, men han var med, han kunde spela, han var med i stort sett samtliga övningar. Men det där är ju en spelare för nästa säsong.
Ja, visst, det skulle kanske eventuellt och om en och allt det där kunna vara en liten joker i någon sista omgång.
Nej,
men det ska man kanske inte räkna med.
Men han är väldigt viktig. Det var som Mattias Lindström, när jag pratade med honom igår också, han sa det. Jag blev lite överraskad nu att han hade sådana ledaregenskaper sommar. Så han är en viktig röst i alla fall, trots allt i gruppen här nu. Även om inte han kan bidra på planen. Benjamin Aqua var ute på plan, rörde boll och sånt, och där har de faktiskt förhoppningar om att han ska vara spelare. Vad sa vi nu? Norrköping på onsdag.
Det hade ju varit ett
glädjebesked. Kan vara definitivt i Degerfors i alla fall, skulle det vara eventuellt okay. Säga mot Norrköping.
Okej. Okay. Då har det gått fort.
Ja. Förhoppningar finns. Så att det var ju, alltså alla förutom de långtidsskadade var ju faktiskt ute och tränade igår. Så det är inte det liksom, alltså att det där är dåligt med folk på träningarna, det är mycket rehab, folk tillbringar tiden i gymmet och känner efter lite grann. Den känslan har jag inte. Men jag är med Alexander, för allt mycket sitter nu i huvudet på folk. Där är en mental spärr hos vissa som man måste bara liksom få bort.
Du viftade med fingret, Erik. Var det någonting du ville...
Nej, det var det med Somar Al-Majed. Intressant, för man ser kanske inte honom som den största ledaren. Jag vet från tiden i BoIS att han var otroligt viktig liksom, med sin spelintelligens även utan boll. Alltså... hur BoIS skulle pressspela och hela, så han var liksom ett nav där, en dirigent även rent ledarskapsmässigt. Sen är han ju utbildad beteendevetare, så han lär väl kunna någonting om psykologi, så man kan stoppa in i omklädningsrummet på något sätt även om han inte kommer att vara på plan.
Tycker ni att det ska bli spännande med de avslutande 5 omgångarna?
Skojar du? Det är hur intressant som helst.
Jag tolkar det som ett ja.
Ja, egentligen både i botten och toppen och spelet om Europaplats. Jag vet inte om du... Jag har inte tabellen framför mig här nu, Sebbe och Erik.
Ja, men Kalmar är väl trea, va?
Finns det någon som inte har fyra, någonting fyra att spela för direkt? Ja, Göteborg kanske, det verkar det som.
Göteborg och Elfsborg och Mjällby och Värnamo. Men det är en ruggigt fin avslutning på den här säsongen. Och det är allsvenskan, underbara allsvenskan. Det är få ligor, om ens någon, som är lika rolig att följa.
Jag kanske ska tillägga det. Jag pratade med Mattias Lindström också. Vi pratade mycket igår om det här med om de har redan börjat kika på eventuella kvalmotståndare. Och det hade man väl inte gjort så där till 100%, men man tyckte sig ha rätt så bra koll.
Man följer Superettan-tabellen.
Precis, nej, och så har man ju...
Mer kanske. Jag följer också Superettan.
Nej, men de känner liksom alltså att de har redan liksom... där känner de sig lugna med. Och sen, just nu är det väl Öster som är på
ja,
har
just den här. Öster, ja. Dålig Superetta i år också kan vi säga. Ja. Precis som förra året. Det är låg kvalitet.
Ja, det kan bli både Skövde. Trelleborg har väl en liten chans.
Brage finns där också. Ja. Men det är många som sladdar. Just nu har Öster.
Ja, till och med Halmstad sladdar nu då.
Ja, precis. Förlorade hemma mot Ögryte. Trots så, att de ledde med 2.
Kan de tappa den som de hade ju långt försprång? Tänk om det blir Halmstad HF igen. Trots mot alla odds.
Nej, den finns inte. Nej, den finns inte.
Det finns inte bra. Den tar vi med oss. Inte. Jag har tagit skärmdump på den, Hjelm. Jag tar skärmdump på den.
Ja, gör det.
Ja, det var roligt. Två matcher till mellan HF och Halmstad.
Det hade det. Okej. Vi har ju 2 segment kvar här. Vem vill börja?
Jag brukar börja, så vi avslutar med Vidar Wärm.
Kan vi då?
Men jag tar en spelare här som inte har till... Detta är ju veckans ex-HF. Detta är en spelare som inte har tillhört HFs A-lag.
Och, men han har tillhört HF, får vi hoppas. Och förmoda.
Ja, annars hade det ju varit märkligt att liksom argumentera för att jag kan prata om honom just här. Men... och det är en ingen spelare som många inte har koll på. Han heter Oliver Alfonso. Han spelar då i Varberg, så det är därför vi lyfter upp honom här nu. Son till Jocke Persson, Varbergs tränaren. Och det är så att Oliver Alfonsi har spelat i HFs ungdomslag. Har Hittarps IK som moderklubb. Och så gick han till Varbergs akademi 2019. Och sen har han flyttats upp. Gjorde mål nu mot Hammarby. Fått en del speltid. Varit något av en joker. 19 år och en...
position?
En offensiv spelare. Sett i antal spelade minuter så är han väl en av de största doldisarna. Varberg har ju några sådana. Men det är nog många som inte har koll på att det är faktiskt en helsingborgare. De har ju några till. Joel Sundström som också haft en kort session i HFC P19-lag. Höga borgare i grunden nu. Och så Jon Björkfeldt som inte spelar nu.
Simovic
också, som är ju den som har gjort avtryck på riktigt i HF, tror jag. Men det blev Oliver Alfonsi som fick titeln veckans sexåriga för den här gången.
Jag antar att du har sett honom, kollar matcher och repriser på honom och så, som du brukar göra med alla spelare i hela världen. Vad har han för kvaliteter?
Ja, men han har speeden liksom, vad ska man säga, han känns ganska direkt och har lite sinne för målet också. En liten gubben i lådan, det är ingen liksom färdig spelare, men han är intressant. Jag tycker han har varit bra i ett gäng matcher.
Så han kan vara ett hot mot HIF?
Ja, och han är inte liksom, det är inte så att han startar varenda match så, men han kan liksom stoppas in och röra om i grytan lite sådär. Mm. Eller så startar. Vi får se.
Vi får se.
Mm.
Där har ni fått lite mer kunskap om en före detta HIF-are. Dock inte från A-laget utan från ungdomstiden där. Okej, vilket land ska vi till nu, Sebbe?
Vi ska till Egypten. En spelare från Egypten.
Ja. Mohamed Salah.
Ja, Mohamed Salah känner man ju till.
Han har inte varit i HIF.
Farouk.
Farouk. Haitham Farouk.
Haitham Farouk.
Bra, Marian. Lite svårare den här gången kändes det ändå som.
Du kunde inte hålla dig borta från Afrika.
Säkert. Nej, men där är ju många länder i Afrika med
HIF. Ja, det är många länder i Afrika. Det är helt rätt. Ja, men,
många med HIF-representation också. Så ska vi plöja alla länder så hamnar vi ofta i Afrika. Haitham Farouk i alla fall, en mittback som spelar i HIF, kom till HIF från Feyenoord, spelade där i drygt ett år, från 1997 till 1998 innan han stack till Ostende i Belgien och sen var han i Egypten, storklubben Samalek, och sen så, han var också i några andra egyptiska klubbar innan han la skorna på hyllan i juli 2006. Jag var ju inte ens född när han spelade i HIF, så jag vet inte så mycket om honom.
Du har dåliga minnesbilder.
Ja, lite minnesluckor där kan man säga. Men han kommer från Egypten och...
Jag såg hans första match från start, tror jag. Där han liksom... om jag inte minns helt fel, så det första han gjorde var liksom att han satt in en riktig sjukhustackling. Vilket lag de mötte kommer jag inte ihåg, va? Liksom, där man känner bara att den där tacklingen riskerar liksom den motståndarens karriär ungefär, va? Och han fick ju mycket riktigt gult, så att han blev väl bättre sen, va? Men från början kändes han rätt så opolerad när han kom in. Snäll typ och så. Ja, men,
du har lite minnen kvar från
lite, inte riktigt hundra allt. Men Farouk, ja, och att jag visste att han kom från Feyenoord, för på den tiden så hade HIF väldigt tätt samarbete med Feyenoord i många avseenden. Henke gick dit, Henrik Larsson, Michael Bick och kom hit i början som Reina Almqvist tog hit, som räddade HIF kvar i Allsvenskan i princip med sina mål. Och stack ut för att han spelade med vita fotbollsskor på den tiden. Idag är det sällsynt att folk spelar med ett par svarta fotbollsskor. Men på den tiden, Michael Bicko var en stor idol. Och sen hade de Van Mastenbrock som var i Feyenoord, som var god vän med Bosse Nilsson. Så det fanns väldigt, väldigt, väldigt täta kopplingar mellan Feyenoord och HIF på den tiden. Det är det inte nu längre ju. Men ja.
Intressant.
Faktiskt.
Det var en spelare.
Det var bara en spelare.
Okej.
Okay. Ja, hade det varit fler så hade jag inte klippt de andra, kan jag säga.
Nej, men det var 100% svar från... från
gamlingen.
Ja. Får man vara nöjd med.
Ja, det får man vara.
Eller både och. Jag vill ju att ni inte ska kunna dem egentligen.
Men vi får väl vara nöjda så här nu med hur mycket allt vi har pratat. Eller inte med allt vad vi har pratat, utan nöjda för den här eftermiddagen. Och tacka för er uppmärksamhet. Och så hälsar vi er välkomna tillbaka. Vad svårt det var för mig att prata nu. Om en vecka. Då vi har en del nya uppdateringar att göra.
Kan bli en annan dag eftersom HV spelar på onsdag mot Norrköping också. Ju.
Ja.
Vi vet inte
så
riktigt.
Så det lär nog bli efter den matchen. Så att vi får en fräsch uppdatering av tabellen och hur det har gått, hur det har sett ut och hur läget är inför den där stora, stora matchen mot Degerforsen. Okej, vi önskar er en skön eftermiddag och kväll och dagar som kommer.
Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.